Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej, välkomna till Gynpodden.
Välkomna.
Idag ska vi podda med göteborgska.
Yes.
Och problemet med göteborgskor, eller med,
vänta, tread carefully nu, Helena. Ja, vad är problemet?
Att jag alltid börjar härma dem.
Men hon pratar ju inte så där.
Så vi får väl se hur det går idag.
Hon ser inte så road ut.
Nej. Anna, är du road av min göteborgska?
Alltså, stockholmare generellt är ju extremt dåliga på att härma alla dialekter. Så det är liksom...
What? Okej, vilken tur att jag är från Eskils tur bara. Okej, nu ska vi ge en liten...
Alltså, Helena, du äter upp micken idag. Vi delar en mick i vanlig ordning. Och Helena stoppar in micken i munnen så att jag inte kan prata
igen. Det var för att jag inte hördes förra gången. Okej, hur som helst. Nu så börjar vi med att presentera dagens ämne. Lydia, go!
Havandeskapsförgiftning.
Ja, vet du vad det är?
Jag vet att det är ett problem som uppstår under graviditet.
Det är ett bra början. Och jag ska presentera dagens gäst som heter Anna Sandström. Välkommen!
Tackar, tackar.
Hela vägen från
Göteborg. Hela vägen från Karolinska. Ja. Anna är förlossningsläkare och gynekolog. Arbetar på Karolinska universitetssjukhuset. Och du forskar och undervisar om havandeskapsförgiftning. Jag vet att du undervisar om massa olika saker, men bland annat om havandeskapsförgiftning.
Precis.
Vad mer?
Ja, men jag undervisar för forskare på Karolinska institutet om forskningsmetodik och hur man bedriver forskning.
Viktigt och bra. Okej, Anna, det ska bli så himla intressant att podda om det här med havandeskapsförgiftning. För att jag tror att det är ju en sjukdom som drabbar väldigt många under graviditeten. Och vi ska prata om vad man får för symptom. Men jag tror att det är ganska få som vet vad det är för någonting.
Ja, det är ju en väldigt lurig sjukdom. Och det stora är ju faktiskt, precis som du sa, Lydia, att det drabbar ju bara gravida. Mm. Så det är en väldigt skum sjukdom och väldigt fascinerande sjukdom på många sätt också.
Anna, vad är havandeskapsförgiftning?
Havandeskapsförgiftning är en sjukdom som bara kan drabba gravida kvinnor. Och det är att är liksom baserat på symptom egentligen. Och det är att kvinnan har högt blodtryck och tillsammans med påverkan på något organsystem i kroppen. Och om man bara har högt blodtryck så är det, kallas det graviditetshypertoni. Men om man också då har påverkan av ytterligare ett organ så är det havandeskapsförgiftning. Och man kan få det först från graviditetsvecka 20 och senare.
Och hur märker man att om man har havandeskapsförgiftning då?
Ja, det är lite lurigt för den största andelen har inga symptom alls. Utan då märker man det när man går på sina kontroller på mödrahälsovården att man har ett högt blodtryck. Och det är en av mödravårdens uppgifter att kontrollera blodtrycket regelbundet just av den här anledningen. Och om man då har stigande blodtryck eller högt blodtryck så tar man ytterligare prover och så för att se om det kan röra sig om havandeskapsförgiftning.
Och kan man märka att man har ett högt blodtryck?
Det kan man också, för att man kan ha symptom som huvudvärk kan man ha om man har väldigt högt blodtryck. Man kan också ha huvudvärk av havandeskapsförgiftningens effekt på hjärnan. Och sen kan man också ha andra symptom som ögonflimmer till exempel, eller ont högst upp i magen eller under rebensbågen på höger sida. Eller så kan man ha liksom illamående eller väldigt ospecifika symptom. Lite sjukdomskänsla. Och, eller tryck över bröstet till exempel. Och i värsta fall medvetande påverkan.
Men många som insjuknar lite mer akut i havandeskapsförgiftning beskriver ju ungefär som att de kände det som att de höll på att få influensan.
Exakt.
Så det är ju faktiskt ett så här, att man känner sig sjuk.
Mm.
Men nu blir ju det är ju, om man... Det är vinter och man är gravid och alla typ har influensan och man börjar känna sig lite förkyld. Hur vet man då om man bör kolla det här eller om man bara håller på en förkylning?
Ja, man har ju inte andra sådana här förkylningssymptom då till exempel som...
Hals och ont.
Nej, exakt, exakt. Eller liksom snuva eller annat sånt virusrelaterat. Men om man är fundersam och inte har varit hos sin barnmorska nyligen och kontrollerat blodtryck så kan man ringa sin barnmorska och diskutera det.
Så det man kan göra är att om man börjar känna de här symptomen, det är kanske att gå och ta ett blodtryck.
Precis,
egentligen.
Exakt.
Och är det normalt, då är det inte havandeskapsförgiftning.
Nej, precis.
Nej. Okay.
Men du sa att man också får påverkan på andra organ. Mm. Vilka organ då?
Ja, men det vanligaste är att man får påverkan på njurarna och att man då kan mäta protein eller äggvita i urinen.
Och vad innebär äggvita i urinen?
Ja, men då är det ett ämne som läcker från njurarna för att det liksom har blivit en skada i njurarna som läcker ut från blodet i njurarna. Och det kan ge som liksom skummigt urin. Så det var så man diagnostiserade förr i tiden.
Så det är det här med att man döper olika tillstånd och sjukdomar och grejer i kroppen till mat. Det här har vi ju pratat om i tidigare avsnitt med olika chokladsystor och jordgubbar och hallon.
Exakt.
Så det är det. Det är, liksom, det är inget relaterat till äggen du har.
Jo, men eller? Det är det. Ja, precis.
Är
det är
det?
Ett
okay.
protein som finns. Så att säga. Eller protein. Det är protein som är... läcker ut i urinen. Ja, och det är protein som i ägg. Liksom.
Som i alltså hönsägg?
Ja, precis. Som är väldigt proteinrik.
Okej,
ja.
Men då är det ju inte relaterat till dina ägg i din
nej,
kropp.
Nej, det är det inte. Nej.
Äggstocksäggen.
Nej, exakt.
Nej. Ja, Olida, jag tror att du måste stoppa ofta under det här poddsamtalet.
Vi är redan stoppat 100 gånger, men vi kommer klippa bort det.
För det är komplicerat, men det är också en otroligt viktig och liksom... en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom. Så det känns jätteviktigt att vi pratar och poddar om den.
Mm.
Fast det ibland kan kanske kännas lite medicinsk.
Precis. Mm. Ja, men utöver njurarna då så är det andra organ som kan påverkas. Och det är levern.
Mm.
Och det ser man oftast via blodprover då får man ta det. Ibland kan man ha ont över där levern sitter. Men det är inte det vanligaste. Men Och sen kan man också ha påverkan på själva, så att säga, moderkakans funktion. Och då kan barnet bli påverkat och tillväxt hämmat. Och det är också en del i diagnosen då. Man har högt blodtryck plus att barnet är tillväxt hämmat. Det uppfyller också kriterierna för diagnosen.
Mm.
Och sen så kan man ha påverkan på liksom hjärt-kärlsystemet, själva cirkulationen. Så att man till exempel får vätska på lungorna och tryck över bröstet och så. Och sen så kan man få påverkan på hjärnan och också med liksom vätska utanför blodkärlen i hjärnan som kan ge symptom.
Och vad är det som gör att olika organ påverkas i olika fall? Det är liksom det höga blodtrycket, vad är det mer som händer?
Ja, man kan inte svara på det.
Nej.
Varför det är olika organ i olika fall. Och det
vad
kan
är
också
vanligast?
Vara
njurarna.
Njurarna. Ja, absolut. Och förr så var diagnosen bara till för ett par år sedan var att det var just var tvunget att vara sån här protein i urinen tillsammans med högt blodtryck. Men nu har man liksom breddat diagnosen att man måste inte ha det utan man har bara någon av de andra påverkan. Så nu har diagnosen blivit lite vanligare kan man säga på det sättet.
Mm. Det heter ju då på sjukhusspråk preeklampsi, preeklampsi.
Mm.
Vad betyder det?
Förkortat PE då,
förkortat
vet
PE.
Jag, för att det skickade du till mig och så trodde du att jag skulle förstå vad vi skulle podda om idag.
PE,
ja, precis, preeklampsi.
Ja. Vad står det för, Anna?
Jo, men det var att man från början, jag tror det var på 1600-talet, liksom började identifiera det här med att kvinnor, eller det hade man identifierat långt innan, att kvinnor kunde få, liksom, få kramper, neurologiska kramper i samband med graviditet. Och det döpte man till eklampsi på grekiska. Och det betyder typ hastig utveckling. Och sen så började man liksom mer på 1800-talet identifiera att det fanns associerade symptom till den här eklampsin. Som att kvinnor blev väldigt svullna och så fick det protein i urinen i form av att man såg det skum i urin och så vidare. Och kunde få väldigt huvudvärk. Och då visste man att liksom de här symptomen kunde föregå eklampsin innan man fick krampen. Och då kallar man det preeklampsi, alltså före eklampsi.
Så tänk vad kvinnor går igenom.
Ja. Och det är ju otroligt ovanligt i Sverige att kvinnor faktiskt utvecklar kramper nu för tiden. För att vi är så duktiga på att identifiera problemet och behandla det. Men det händer ju fortfarande många
och vad personer. Händer då?
Då får man som ett...
Som ett epilepsianfall då? Ja. Eller liksom... mm.
Exakt. Och i Sverige som sagt är det ju väldigt ovanligt. Det är typ 0,1% av alla graviditeter. Men i länder där man inte har en fungerande mödrahälsovård så kan det vara upp till 3% av alla graviditeter. Så det kan fyllas hela avdelningar med kvinnor som har drabbats av det. Och det är väldigt många dödsfall internationellt i den här sjukdomen.
Mm. Oj, vad dör man av då?
Då dör man oftast i samband med de här kramperna eller av blödningar i hjärnan på grund av väldigt högt obehandlat högt blodtryck då.
Hur vanligt är havandeskapsförgiftning?
Ja, när det gäller dödsfall då så är det liksom nästan 50 000 kvinnor om året som dör i världen. Och i relation till det så är det ju också barn som blir sjuka och dör, upp till 500 000 räknar man med som dör i samband med havandeskapsförgiftning.
Men av att barnet dör men mamman klarar sig.
Precis, exakt. Eller båda två.
Mm.
Ja. Men så havandeskapsförgiftning i sig drabbar ungefär 2-8% om man ser ett internationellt perspektiv. Men i Sverige är det ungefär 3% av alla gravida som drabbas av havandeskapsförgiftning. Men de tar vi ju hand om och behandlar och övervakar ordentligt. Mm. Så att drabbas av jätteallvarliga komplikationer eller eklampsi, den här med kramper, är ju väldigt ovanligt.
Man har ju sagt det också, att skulle man få en fungerande mödravård ute i världen så, och att man bara, om man bara mätte blodtrycket på kvinnor, skulle det rädda väldigt många liv.
Precis, och det är kanske inte att alla måste gå till mödravård. Man kanske kan så att säga lyckas ha blodtrycksmanschetter och koppla det till appar och så vidare. Mm. Man måste kanske inte bygga upp det på samma sätt på alla ställen där man inte har haft mödrahälsovård tidigare.
Nej.
Nej. Men man skulle komma långt i att ta hand om kvinnor med det.
Mm. Men vilka är det som drabbas? Vad har man för riskfaktorer? Och är det ärftligt?
Gud vad jag börjar tänka att man borde utveckla någon lösning på det här
i
hemmet.
Du kan fundera vidare.
Ja, jag funderar vidare på det.
Så kan Anna svara på vem som drabbas.
Ja, men precis. Det är ju... Det finns absolut en viss ärftlighet och men sen så är det kopplat till en del klassiska såna här hjärt-kärlsjukdomsriskfaktorer. Till exempel om man har kronisk hypertoni, alltså man har högt blodtryck sen innan och går in med det så att säga i graviditeten. Men det är ju rätt få som har det i så ung ålder som när man blir gravid. Men andra sådana faktorer relaterat är ju som diabetes eller just förstadiet till diabetes. Om kvinnan är lite äldre när hon blir gravid eller har högt BMI. Det är sådana här
klassiska. Störst risk är också i första graviditeten.
Exakt. Så graviditetsrelaterade riskfaktorer är ju förstföderska. I Sverige är det ungefär 4,5% av dem som drabbas då. Mm. Och också om man är gravid med tvillingar. Eller om man har gjort assisterad befruktning, framförallt med äggdonation. Och sen om man också har en tidigare historia från tidigare graviditet med havandeskapsförgiftning till exempel, då har man en 30% risk att få någon typ av hypertonisjukdom, alltså graviditetshypertoni eller havandeskapsförgiftning i nästa graviditet. Så den är ju jättehög. Och också om man haft att liksom barnet har dött i magen eller man har fött ett barn tillväxt hemmat, så har man också ökade risker att få havandeskapsförgiftning i nästföljande graviditet.
Det man kan ändå säga då är att om man får en allvarlig havandeskapsförgiftning i första graviditeten så är det ju upprepningsrisk, men det är ju inte alltid som man blir lika sjuk andra gången, så det är ju ändå på något sätt som att kroppen vänjer sig vid det här.
Ja, man vet ju inte riktigt varför det är. Alltså om man får havandeskapsförgiftning innan vecka 28, graviditetsvecka 28 är första, då är det hälften som får en havandeskapsförgiftning nästa gång.
Mm.
Men majoriteten av de som får en havandeskapsförgiftning får det ju efter graviditetsvecka 37 när vi liksom anser att graviditeten är fullgången egentligen. Det är liksom mer än 2/3 får då. Och då är det ofta lite mer beskedligt och inte lika ilsket och återupprepningsrisken är inte lika stor då.
Och vad händer när man får det? Hur liksom ser behandlingen ut? Läggs man in på sjukhus?
Mm. Det vanligaste är att det identifieras i mödrahälsovården och så blir man liksom inskickad till sjukhus. Och så tar man blodprover.
Hur bråttom är det då?
Ja, men då ska man helst åka in, beroende på om man har symptom och så också. Men man vill åka in samma dag och bli ordentligt undersökt och diagnostiserad. Och sen så beroende på hur allvarligt det är så läggs man in. Eller så följs man så att säga i öppen vård ändå. Men det man kan säga är att det är en väldigt lurig sjukdom. Man kan bli sämre ganska fort. Men rätt många kan gå också. Att man går många veckor med sjukdomen innan man behöver förlösas. Så det man behöver vara under tät uppsikt så att säga. Mm.
Men alla förlossningsläkare, det här är ju våran på något sätt riskpatient som vi är vana att hantera. Och som vi också är lite rädda för. Så vi är ju på tårna.
Exakt, ja. Verkligen.
Och alla kommer ju ihåg sina allvarliga havandeskapsförgiftningsfall som man har haft.
Är precis. Det svårare i en förlossning om man har det eller?
Nej, själva förlossningen är egentligen inte svårare i sig. Vi har till och med gjort en forskningsstudie där vi undersökte om man hade snabbare förlossning när man hade havandeskapsförgiftning. För det var många som tyckte det rent kliniskt. Men det kunde man inte påvisa egentligen. Men däremot så är det så lurigt från att man tycker att liksom kanske allt är lite under kontroll till att en kvinna blir supersjuk liksom. Och därför hade vi tidigare klassificerade även som mild havandeskapsförgiftning. Men det har vi inte längre i vår nya klassifikation sedan 2019. Utan det finns inte längre. För att det går aldrig att säga mild. För att vi vet inte när det väl slår till. Liksom.
Nej.
Och när det väl slår till så vet man inte heller vad det är som händer.
När det blir jättemycket sämre. Nej, ja. Vissa kan ju göra det liksom lite att det sker stegvis. Liksom, att det blir lite sämre och sämre. Och andra blir det liksom på väldigt kort tid.
Har man kunnat se några samband till att du gör någonting som gör att det utvecklas till det sämre? Eller att det utvecklas överhuvudtaget?
Nej, nej.
Men det,
lurigt.
Det är lurigt. Men det vanligaste måste man ändå säga, det är ju att kvinnan, som du säger, debuterar med havandeskapsförgiftning efter vecka 37, när graviditeten är fullgången. Man väntar lite kanske med liksom att sätta igång förlossningen. Man följer med blodtryck och labbprover. Man kanske sätter in en blodtrycksmedicin. Och sen sätter man kanske igång i vecka 38-39 och så föder mamman ett barn. Och sen så efteråt så följer man blodtrycket lite. Och sen så brukar det ju liksom... Det är ju ändå det vanligaste skulle jag säga, Anna. Eller?
Ja, det där är liksom... Det finns lite nyare vetenskap som vi också försöker implementera i Sverige idag. Ja. Är att man har gjort en stor randomiserad studie där man jämför liksom att sätta igång vid vecka 37 mot att fortsätta om du har havandeskapsförgiftning. Och då har man sett att det är väldigt fördelaktigt att bli igångsatt och föda direkt redan vid vecka 37 mot att fortsätta graviditeten. Och det är ingen negativt för barnet heller. Så nu är det våra nya riktlinjer i Sverige. Så är det att man ska sätta igång, om man har en havandeskapsförgiftning ska man sätta igång i vecka 37 plus 0. Den enda behandlingen för havandeskapsförgiftning är ju egentligen förlossning. Så det är det som vi har i vår arsenal som liksom det starkaste kortet.
Mm.
Och vi kan ju behandla, eller det gör vi ju då, vi behandlar höga blodtrycket med blodtrycksmedicin. Och om man har svår havandeskapsförgiftning kan man behandla med läkemedel för att motverka att man ska få en eklampsi, en sån här kramp, och man kan behöva ge kortison om man är för tidig eller som innan vecka 34 för barnets lungmognad också. Men allt det där är ju inte behandling för själva sjukdomen, utan det är behandling för liksom följderna av sjukdomen. Så
alltså symptomlindring.
Exakt, mm. exakt. Och därför är det liksom ändå viktigt med det här med förlossning.
Mm.
Så förlossning kan ju vara aktuellt innan vecka 37 om mamman är väldigt sjuk.
Mm. Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu, och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Hur du säger att det påverkar barnet. På vilket sätt påverkar det barnet?
Ja, det kan ju ge då påverkan på själva livmodern och moderkakans inväxt i livmodern, och i då också tillväxthämning på barnet. Det är vanligast just när det är sån här tidigt debuterande havandeskapsförgiftning. Det är inte lika vanligt hos de sent debuterande från vecka 37. Men det är ju något som man alltid ska kontrollera hos en kvinna som har havandeskapsförgiftning. Hur tillväxten på barnet ser ut och hur barnet mår.
Mm. Och man kan föda med att man kan föda vaginalt, och man kan föda med kejsarsnitt. Finns det någon fördel med det ena eller det andra i något fall?
man kan säga att det är ju alltid en fördel att föda vaginalt. Så att det finns liksom ingen anledning att man ska föda med kejsarsnitt när man har havandeskapsförgiftning. Men om man är jätteakut sjuk och behöver förlösa snabbt på grund av att mamman är så sjuk, då är ju akut kejsarsnitt väldigt viktigt att vi har. Men man måste först se till att man har koll på mammans blodtryck, att liksom mamman är stabiliserad, som man säger, att allt är under kontroll innan man går in i en operationssituation. För det kan vara jättefarligt om man opererar mamman och har jättehögt blodtryck till exempel.
Hur kan man se på en person att ens mamma hade havandeskapsförgiftning när man var barn och låg i magen? Är det liksom, hur tar det sig utseende så att säga?
Tänker du?
Jag tänker på en vuxen person, men även en bebis. Du säger, är de lite mindre?
Mm. De behöver ju inte vara tillväxthämmade så att säga. Nej, och det finns inga andra typiska drag eller så som blir tydliga för att mamman har haft havandeskapsförgiftning. Mm. Men man vet ju att de barnen kan vara lite skörare liksom då, om mamman har haft havandeskapsförgiftning. Liksom under själva graviditeten och förlossningen.
Okej, så sen efter det så är man inte det? Nej.
Nej, men sen finns det ju forskning och just långtidseffekter av havandeskapsförgiftning. Mm. Både för hos mor och barn. Mm. Och det är något som liksom är väldigt eftersatt. Mm. Det pratar jag jättegärna om. Det älskar jag att prata om.
Att den forskning som pågår, eller?
Ja, men vi vet sedan rätt länge nu att kvinnor som har haft havandeskapsförgiftning, de har ju ökade risker då att få komplikationer i nästföljande graviditet. Oavsett om de faktiskt får havandeskapsförgiftning eller inte. De får även öka risk för andra komplikationer om de inte får havandeskapsförgiftning. Så både det, men sen vet vi väldigt väl nu för tiden att dessa kvinnor har ökad risk att få hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Och bara inom 2 år efter så har de liksom 6 gånger ökad risk att få högt blodtryck. Så det är nästan 30% av alla kvinnor har högt blodtryck 2 år efter sin havandeskapsförgiftning. Och det här är ju liksom unga kvinnor. Mm. Så det här är ju extremt viktigt att identifiera dem. Och det har man liksom inte gjort historiskt. Som all annan sån här hjärt-kärlsjukdomsforskning så har man ju inte fokat på kvinnorna.
Lydia, här har vi det igen. Det här framkommer ju ofta.
Mm. Ja. Så det liksom börjar man titta mer på nu. Och då undrar man lite så här, är preeklampsin orsaken till att man får hjärt-kärlsjukdom senare i livet? Eller är det någonting som är hos en själv innan man blir gravid som också visar sig då, så lite som ett stresstest under graviditeten? Så att man får preeklampsi och då och att man sen då har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom senare i livet.
Har man sett något då?
Man har ju liksom sett saker som bevisar båda delarna. Och sannolikt kanske det kan vara både och. Man vet till exempel att om man får tidig preeklampsi så kanske det är lite annan orsak och annan liksom, så att säga, patofysiologi, annat som händer i kroppen.
Annan än man har bakgrund kan man säga.
Ja, men precis. Än när man får det från vecka 37. Mm. Då är det mycket mer de här riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom som delvis är möjliga att ändra på. Som, hypertoni, kronisk hypertoni, diabetes, typ 2-diabetes och övervikt och så vidare.
Men Anna, jag måste fråga en grej. Nu läste jag, det var en ganska gammal artikel som jag läste för ett par år sedan. Jag ska bara höra om den har omvärderats. Ja. För då framgick det ju att en kvinna kan få havandeskapsförgiftning om hennes partners mamma, alltså den blivande farmorn, har haft havandeskapsförgiftning. Stämmer det? Är det någonting som du känner igen? Alltså att det har någonting
att det är
liksom...
Mannens mamma.
Ja.
Då måste ju komma med barnet på något sätt.
Ja, men alltså det är det här som är så otroligt lurigt med den här sjukdomen. Har du läst det här?
Nej, alltså det finns ju... Alltså, tänker du inte på att om kvinnan som ska föda, att hennes pappas mamma, alltså farmor, hade...
Nej?
För det finns det evidens för.
Aha, okay. Ja, okej.
Mm. Men däremot så har man ju varit inne på det här med pappan och olika pappor. Alltså att det skulle vara en ökad risk vid, om man inte har fått det vid första graviditeten men sen har en ny partner och får havandeskapsförgiftning nästa gång. Då har man funderat på om det finns liksom immunologiska, att immunförsvaret har med det att göra att man kan utveckla havandeskapsförgiftning. Men det har man faktiskt kunnat i andra studien sen dementera lite.
Ja, vi släpper det nu. Jag tänkte, det verkar ju svårt att förklara, eller svårt att förstå den. Jag kanske har missuppfattat det.
Men vi pratade aldrig riktigt om vad vi trodde orsakerna var.
Nej.
Ja, men orsakerna är ju då, det kan väl sannolikt vara flera orsaker som i sin tur leder till en, så att säga, ilsken påverkan på de här cellerna som är på insidan av mammans blodkärl, endotelcellerna. Så det blir som skada på dem. Och då är en del att det kan vara när moderkakan fäster in i livmodern i tidig graviditet, att det inte blir helt optimalt där. Och det sannolikt har att göra med just tidigt debuterande preeklampsi. Sen anser man att det kanske har med mammans liksom hjärt-kärlsystem redan innan och möjligheten att klara av den extra påverkan som en graviditet är. Till exempel om man har sjukdomar som redan är påfrestande på hjärt-kärlsystemet och de här endotelcellerna, som diabetes eller vissa autoimmuna sjukdomar som också ökar risken för havandeskapsförgiftning, då kan det ge att man utvecklar havandeskapsförgiftning. Men sen finns det också en del vetenskap som just tyder på att det kan finnas här immunologiska, immunförsvarets effekt på kroppen som orsak till utvecklande av havandeskapsförgiftning. Så att det är liksom fortfarande, vet man inte riktigt, och sannolikt är det vad vi kallar liksom multifaktoriellt. Men att mammans kärl och cellerna på väggarna i mammans kärl är av en central roll, det vet man i alla fall.
Vad forskar man på nu och vad tror du man behöver forska på framåt?
Ja, det forskas ju jättemycket på den här sjukdomen. Och man har ju gjort det.
Det gör mig så glad.
Ja, det görs det. Och sen tycker man att så här, vi borde veta mer med allt det som forskas på. Så att det är liksom hela bredden kring liksom orsakerna till det. Och finns det liksom modifierbara faktorer? Kan vi göra någonting för att minska risken och utveckla det? Kan vi bli bättre på att hitta de som utvecklar det? Och kan vi följa upp de kvinnor som drabbas på ett bättre sätt? Finns det bättre behandlingar och så vidare också? Vad man gjorde för några år sedan, så gjorde man en stor studie där man liksom identifierade högriskkvinnor som man bedömde var högrisk för att utveckla havandeskapsförgiftning. Och så gav man dem en medicin som heter aspirin, som i Sverige heter Trombyl, för att motverka att de skulle utveckla havandeskapsförgiftning. Och så fick hälften det och hälften fick bara placebo. Och då har man sett att man kan minska risken att drabbas av havandeskapsförgiftning om man får det. Eller minska risken att drabbas av tidig havandeskapsförgiftning.
Aspirin, är inte det alltså smärtstillande?
Ja, precis. I en låg dos är det som man ger. Så det ger vi, och det gjorde vi redan innan den här studien, ger vi till kvinnor som vi bedömer vara hög risk.
Vad är mekanismen i det?
Det vet man inte heller riktigt.
Nej.
It's a lot to find out.
Exakt.
Verkligen spännande.
Ja, men nu har jag googlat det där. Ja. Det som jag hittade. Jag tycker själv att det är så otroligt spännande. Då står det så här, alltså ärftlighet ökar risken för havandeskapsförgiftning. Även om den blivande barnafar, alltså även om det finns då preeklampsi hos den blivande barnafaren, det vill säga hos svärmor och svägerska.
Ja.
Då måste du ju ha med barnet att göra.
Ja, men det är skumt. Och det är det här som jag undrar lite så här, är det för det här som du pratade om liksom, är det så att mamman hade en risk, eller blir hon nästan lite som smittad om man liksom får det sen då efter, alltså att man får liksom någon reaktion på,
Men då är det den immunologiska delen som man tänker precis. Där. Det är ju det som faktiskt kan ha en effekt då.
Att man reagerar på det DNA då, från pappans sida.
Ja.
Alltså, nu är vi... Gud vad jag sitter och spekulerar. Ja. Tänk att jag löste det här, hörni. Det är DNA från pappan.
Nu är vi lite ute på tunn is här. Men jag tyckte bara att det är lite ändå science fiction.
Verkligen.
Mm.
Okej. Vad menar du med det?
Nej, men lite science fiction. Jag menar så här att farmor kan påverka dig som mamma.
Ja, så då måste det vara vadå, typ i kromosomerna i sperma.
Eller?
Okej, nu släpper vi det spåret.
Anna, jag ska berätta för dig.
Jag skojar.
Okej, men nu återgår till, jag tänkte bara, inte allt för källan hamnar ju de här kvinnorna på IVA, alltså intensivvården.
Precis.
Ja. Varför gör man det för?
Ja, men de kan ju vara väldigt sjuka, antingen att de har väldigt höga blodtryck som är liksom svårreglerade och man behöver ordentlig övervakning då och få blodtrycksmedicinering in i blodet och inte bara tabletter och så. Och sen så kan de ju få en svår påverkan på koagulationssystemet. Och det behöver man också ha under uppsikt och ge behandling för och så vidare. Så att det kan vara att de, det är ju inte det vanligaste att de behöver vårdas på intensivvårdsavdelning. Men det kan absolut vara så. Mm. Det finns ju liksom en allvarligare form av preeklampsi som kallas HELP också. Som just påverkar levern och koagulationssystemet. Och där är en liten del som faktiskt inte ens har högt blodtryck av dem, utan de bara får den här påverkan. Och de blir väldigt sjuka och det kan vara väldigt ilsket. Så att de måste man oftast förlösa innan vecka 37 också.
Mm. Mm. Ja, Lydia, känner du att du har en bra bild av havandeskapsförgiftning nu?
Det jag tar med mig från det här är väl att om du har ett normalt blodtryck under graviditeten så behöver du inte oroa dig för det. Eller? Nej, men jag tänker så här, implikationen, vad det betyder för den vanliga kvinnan som är gravid. Mm. Det är ju det man vill ta med sig från det här avsnittet, tror jag. Hur kan jag veta om jag riskerar att jag har det eller inte?
Det man gör på mödrahälsovården, precis i början när man skrivs in på mödrahälsovården, då tillfrågar man om alla de här riskfaktorerna. Mm. Tillfrågas man om alla de här riskfaktorerna och då också för att bedöma om man är hög risk för havandeskapsförgiftning. Och också om man ska få sån här aspirinmedicinering då. Mm. Men man väl också vill ta med sig från det här avsnittet skulle jag säga då, är att gå på sin mödrahälsovård.
Mm. Ja, verkligen.
Gå på sina kontroller.
Ta blodtryck.
Mm. Och leva allmänt hälsosamt.
Ja. Rökning under graviditet.
Är det ökad risk för havandeskapsförgiftning?
Nej, det är det inte. Nej. Många studier har faktiskt visat en minskad risk för havandeskapsförgiftning. Men man har inte riktigt, och det har gjorts en del studier på det, men man har inte riktigt kunnat förklara varför det skulle vara så. Vilket är rätt intressant. Men det är ingenting vi rekommenderar för att motverka havandeskapsförgiftning.
Det finns så mycket andra negativa aspekter med det, så börja inte röka.
Nej, exakt. Nej. Men däremot, bättre uppföljning av kvinnor efter förlossningen, det har vi ju inte gjort så mycket, alltså den korta tiden efter förlossningen heller, har vi ju inte gjort så mycket i Sverige tidigare heller. Idag följer vi kvinnorna oftast någon vecka kanske efter förlossningen och sen så remitteras man ut öppenvård. Och man bör kontrollera blodtryck minst en gång om året. Om man inte har blodtrycksmedicinering längre då så bör man absolut kontrollera blodtryck minst en gång om året och tänka på att ha en hälsosam livsstil för att minska risken för framtida komplikationer.
Mm.
Och att alla kvinnor faktiskt blir informerade om att man har de här förhöjda riskerna.
Mm.
Med hjärt-kärlsjukdom framöver i livet.
Mm. Jätteviktigt. Mm. Det tror jag faktiskt ganska ofta glöms bort.
Verkligen.
Liksom att man är så här, nu blev du av med din blodtrycksmedicinering, vad skönt, du är frisk igen.
Exakt.
Och sen släpper man liksom...
Och jag har pratat med kvinnor som är med i patientorganisationen för preeklampsi. Mm. Och de beskriver just det, att det är sån enormt fokus på dem när de har bebisen kvar i magen och de blir extremt kontrollerade.
Mm.
Sen blir de förlösta och så blir allt fokus på barnet och sen så känns det som att de blir liksom lämnade lite vind för våg.
Det här känner jag igen från andra avsnitt när vi pratar generellt sett om vård i Sverige, att den är väldigt, väldigt bra under tiden som du är gravid och sen efter det så... Ja, så är kvinnan left alone ganska mycket.
Ja.
Men vi kan nämna också att en del insjuknar faktiskt i havandeskapsförgiftning efter att man har fött sitt barn också. Mm. Så upp till 7 dagar efter förlossningen så kan man ju faktiskt bli sjuk. Och det är ganska, hur stor andel är det? Vet du det, vet Anna?
Nej, men till exempel av HELP, den här svåra preeklampsin, där är det en fjärdedel av dem är efter förlossningen.
Mm.
Och eklampsin, när man också får de här kramperna.
Mm.
De kan ju också absolut debutera efter.
Mm.
Inom ett par veckor efter till och med. Och då behöver de inte ens ha högt blodtryck.
Nej.
Men så att det ska man absolut vara uppmärksam på.
Ja. Mm. Och jag tänker ibland, de här patienterna ibland på gynakuten också, att man kommer in
för att man har väldigt ont i huvudet. Och jag tycker, mår man inte bra efter förlossningen eller har huvudvärk, så då ska man liksom, då kan man kolla sitt blodtryck en extra gång. Man kan kosta på sig det.
Verkligen.
Någonstans.
Mm. För det är inte ovanligt också om man har haft högt blodtryck och kanske inte har någon medicinering eller så, och sen går hem, så stiger ju blodtrycket normalt efter 3-5 dagar efter förlossningen. Och då kan ju de komma in med symptom, till exempel med huvudvärk och så.
Mm. Ja, och vi måste handla alla våra gravida och postpartum kvinnor.
Ja, mycket mer fokus på postpartum.
Mm.
Verkligen. Så många anledningar.
Uh-huh.
Anna, tusen tack.
Det här var ju
jätteinformativt och bra.
Och kanske lite rörigt i början, men jag tror att du fick ju i varje fall med dig att du ska kolla
blodtrycket. Kolla blodtrycket. Det är bra. Det är bra.
Det är jättebra. Okej. Tusen tack.
Tack och hej.
Tack så mycket.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.